Susanna Vidjeskog, amanuens vid Borgå museum. Vår nationalskald Johan Ludvig Runeberg föddes den 5 februari 1804 i Jakobstad och han dog den 6 maj 1877 i Borgå. Susanna, hur kom det sig att man började fira Runebergsdagen överhuvudtaget?
Nu blev det så att nämligen eftersom han var ju, fick motta väldigt mycket hyllningar redan under hans Helsingfors-tid när familjen bodde där. Efter hans fina dikter hade kommit ut så började man så småningom kring studenter började man hylla honom i olika tillställningar. Och till exempel när, före han flyttade hit i Borgå hade de också en fest för honom. Och där var gäster kring ungefär 300 som hyllade honom.
Han var den tidens kändis.
Jo, det kan man säga. Att ganska tidigt blev han nog ändå ganska, man kan säga, kultperson. För den fosterländska känslan som han visade i sina dikter.
Hade vårt land någonting med saken att göra?
Förstås jo. När den där Fänrik Ståls sängar kom ut den första delen 1848 och den, vårt land blev sen sjungen i olika tillställningar. Så det var ju förstås den som ännu gjorde vidare saken. Att man märkte att det här är en riktig skald som man kan uppskatta och som vet mycket om vårt land och vill hylla den.
Jag har förstått att Runebergsdagen den 5 februari första gången firades år 1854 i Jakobstad när Runeberg fyllde 50 år. Men när började de här festligheterna och firandena i Borgå då ungefär?
Det var just för det här Fänrik Ståls ägnar att gymnasisterna kunde inte vara oberörda om den saken och märkte vad hade hänt. Men det tog ungefär 10 år. 1858 då gymnasisterna kom första gången under Runebergs fönster att sjunga.
Men det smittar säkert av sig lite från Helsingfors också, den här kulten.
Jo, det kan man nog säga. Och det var just det här året, Runeberg hade just blivit pensionerad. Så att han blev bara av sin yrke skald tills vidare sen.
Vilka högtidligheter och festligheter var det i Borgå då, medan Runeberg ännu levde?
Just det här året första var gymnasisternas sång och sen några år efter det, 1874, kom också den där frivilliga brandkåren att sjunga till skalden. Och sen efter att han hade dött så började man med den här fackeltåget. Och orsaken för det att man behövde facklar var så den att man började gå dit till graven från FBK-huset till graven och statyn och den här hyllningen eller festen började sent på eftermiddag. Så det var mörkt och man behövde facklar för det.
Och då var det ju mera stämningsfullt också på kvällen.
Jo, det kan man säga nog och tro. Och sen kom också det här Borgå sångarbröder att sjunga med. Att sen under åren den här FBK koncentrerade sig mera i musiken och fackeltåget.
Vad tyckte nationalskalden själv om det här ståhejet och firande?
Nu tror jag, eller har en sån uppfattning att han var ju tacksam förstås. Att man minnes hans födelsedag. Men han var ganska blyg person har jag märkt på något sätt. Att också där i Runebergskulten boken som Yrjö Hirn har skrivit så han berättar om det att han var ganska en blyg person och kanske inte de här masshyllningar var sånt som han gillade så mycket. Men det här var ju ganska så trivsamt då, här i Borgå ändå.
Men sen efter att han fick sitt slaganfall så kunde han följa med de här hyllningarna ändå hemma.
Ja, det finns också förstås den där spegeln han kunde titta via fönstret och lyssna på. Och sen, nu kunde han var då också i ganska god skick ändå att han kunde stå vid fönstret och ta emot de här gratulationer.
År 1866 börjar man med en ny tradition i samband med Runebergsdagen, berätta.
Jo, det, egentligen den här kvällsfesten har sina rötter i konstnärsgillets, finska konstnärsgillets årfest. Den första årfesten de hade just den 5 februari 1865. Och de hade sin festlighet ganska mycket kring Runeberg just den tiden. Och sen gymnasisterna här i Borgo hade läst i tidningen vad det hade hänt i Borgo, eller i Helsingfors, förlåt. Och sen ville de också börja här med en egen tradition. Och de hade en konvent sen nästa år och bjöd in damer också dit och dansa. De hade tablåer och recitation och annat program. Och det fortsatte för en tid. Och sen blev det så småningom en sådan societetsfest egentligen. Man hade kvällsfester i societetshuset och sen på 1930-talet började man ha de här fester där på Grand. Och det var ju en societetsevenemang. Kvinnor hade ju, damer hade ju jättefina långa klänningar och frisyrer. Och det var en mycket fin fest här i Borgo. Förstås det var först mycket svenskspråkiga de här evenemang, men sen när det flyttade mera in finspråkiga stadsbor så började man också önska att de skulle också kunna ha sina egna fester, eftersom det här var ju på svenska språket de här första festerna. Och sen redan i slutet av 1800-talet kunde man ha till exempel 4 olika fester på Runebergsdagen här i Borgo. Det kunde vara finska arbetarfest och folkskolefest och så vidare. Men alltid också den här officiella societetsmottagningen. Den här tablåtraditionen, den är ju väldigt intressant på det sättet. Man ville ju spela de här pjäser som Runeberg själv hade skrivit. Och den traditionen gick egentligen till 1980-talet. Att efter det slutade man med det. Och det är kanske något som man skulle kunna lite lyfta fram igen i något skede.
Affärerna översvämmas just nu av Runebergstårtan, men enligt uppgift så skulle den första Runebergstårtan ha börjat bakas av gästgivaren och sockerbagaren Lars-Henrik Astenius i Borgo på 1840-talet, och det var då en av Johan Ludvigs favoritbakverk.
Jo, det är sant. Han ville ju gärna äta de här tårtor, och sen Fredrika gjorde sin egen version av det. Att man vet ju inte riktigt att om den här Astenius-tårta är från Sankt Petersburg, den receptet, det kan hända att den är därifrån. Men Fredrikas recept är hennes egen, och det skiljer sig lite från den här, alltså, de här andra tårtor som bakas nu för tiden till exempel. Att man behövde baka det egentligen på något sätt 2 gånger. Man måste vända det och i 2 delar sätta ihop sen.
Det här receptet var försvunnet många år, men sen hittade Borgo museum det. Berätta hur det gick till.
No, egentligen, jag måste säga att det var Svenska litteratursällskapets bibliotekarie som hittade det. När vi hade den här renoveringen 2004, eller före feståret, så de kom hit till Borgo och packade in hela Runebergs egen bibliotek. Och den var bara i en fel hylla. Ja, så hade det hänt. Att det var försvunnen i flera årtionden.
Men nu finns det kopior av den här receptboken, och de kan man köpa till exempel i Runebergs hem.
Jo, det är sant. Det är också både på finska och på svenska kan man köpa det. Att vi har publicerat den finska versionen vid Borgo museum, och svenska är från litteratursällskapet.
På vilket sätt skiljer sig Fredrikas Runebergstårta från dagens tårtor då?
No, nu har jag den uppfattningen när jag läser receptet att det var ändå torrare än nu för tiden. Att, ja, på det sättet åtminstone.
Så den ursprungliga Runebergstårtan var då torr, men sen har man börjat dränka dem?
Ja, i punch och andra alkohol. Men det kan ha att göra med det att Runeberg tyckte ju ta en liten tugg med tårtan, så berättar man. Så kanske det har med det att göra mer.
Han tog ett glas till sin lite torra tårta, men nu blandar man ihop allt.
Ja, så tror jag att det har hänt.
Helsingfors har också något med Runebergs tårtor att göra. Jag läste att Fredrik Ekbergs bageri i Helsingfors var det första som marknadsförde tårtor med Runebergs namn. Och det var redan år 1865 under skaldens livstid. Man får ändå inte köpa Runebergs tårtor i Runebergs hem.
No. Invanligen, men vi har då sådana pop-up-caféer då man kan komma och äta.
Hur uppmärksammas Runebergsdagen i år nu när Finland fyller 100 år i Runebergs hem den 5 februari?
Vi har ingen traditionell mottagning, men hemmet är nu öppet sen från 10 till 7 på kvällen så att alla kan komma in fritt. Och också titta sen och lyssna på fackeltåget och Borgosångarbröder, det här Runebergskören som sjunger utanför huset. Och sen har man lite, jag tror att det var tårtor och saft eller någonting sånt där ute sen som staden kommer att ha.